sorteringshatten. Porten öppnades genast. Där stod en lång svarthårig häxa i en smaragdgrön klädnad. Hon hade ett mycket strängt ansikte och Harrys första tanke var att det här inte var någon som han satte sig upp mot.
Förstaårseleverna, professor McGonagall, sa Hagrid.
Tack Hagrid, jag för dem vidare härifrån. Hon sköt upp porten på vid gavel. Entréhallen var så stor att hela Dursleys hus hade kunnat få rum i den. Stenväggarna lystes upp av flammande facklor, precis som hos Gringotts. Taket var för högt för att man ens skulle kunna urskilja det. Och en ståtlig marmortrappa mitt emot dem ledde upp till de övre våningarna. De följde efter professor McGonagall över det stenlagda golvet. Harry kunde höra surret av hundratals röster från en dörröppning till vänster. Resten av skolan måste redan vara här. Men professor McGonagall visade in förstaårseleverna i tomt litet rum intill hallen. De trängde in sig där, stod lite närmare varandra än de annars skulle ha gjort och kikade sig nervöst omkring. Välkomna till Hogwarts, sa professor McGonagall. Banketten inför terminstarten börjar alldeles strax. Men innan ni intar era platser i stora salen ska ni sorteras in i era elevhem. Sorteringen är en mycket viktig ceremoni. Därför att så länge ni är här kommer ert elevhem att vara ungefär som en familj för er inom Hogwarts väggar. Ni kommer att ha lektioner tillsammans med de övriga i ert hem, sova i hemmets sovsal och tillbringa er lediga tid i hemmets sällskapsrum. De fyra elevhemmen heter Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw och Slytherin. Varje hem har sin egen förnämliga historia och vart och ett av dem har frambringat berömda häxor och trollkarlar. Under er tid som elever här på Hogwarts kommer era framgångar att vinna poäng åt ert elevhem, medan däremot alla era brott mot reglerna får er att förlora poäng. I slutet av året belönas det hem som har flest poäng med elevhemspokalen, en stor ära. Jag hoppas att ni var och en ska bli till heder för det hem ni tillhör, vilket det än blir. Sorteringsceremonin äger rum om ett par minuter inför alla övriga skolan och jag föreslår att ni allesammans snyggar till er så mycket ni kan medan ni väntar. Hennes blick dröjde en kort sekund vid Nevels mantel som satt fastknäppt under hans vänstra öra och på Rons smutsiga näsa. Harry försökte nervöst sleta till håret. Ja, jag kommer tillbaka när vi är färdiga att ta emot er, sa professor McGonagall. Var snälla och vänta här, tyst och stilla. Hon lämnade rummet. Harry svalde. Exakt hur går det till att sortera in oss i elevhemmen? Frågade han Ron. Jag vet inte, något slags prov tror jag. Fred sa att det gör väldigt ont, men jag tror att han skojade. Harrys hjärta hoppade nästan ut bröstet på honom. Va, ett prov inför hela skolan. Men han kunde inga trollkonster än. Vad i all världen skulle han bli tvungen att göra? Han hade inte väntat sig någonting sånt här i samma stund de anlände. Och han tittade sig ängsligt omkring och märkte att alla andra också såg skräckslagna ut. Ingen sa just någonting utom Hermione Granger, som viskade mycket fort om alla trollformler hon hade lärt sig och undrade vilken hon skulle behöva. Harry ansträngde sig hårt för att inte lyssna på henne. Han hade aldrig varit nervösare. Aldrig. Inte ens den gången han kom hem till Dursleys med en rapport från skolan om att han på något vis hade förvandlat sin lärares hår till blått. Han höll ögonen fästa på dörren. Vilket ögonblick som helst skulle professor McGonagall komma tillbaka och föra honom till hans undergång. Sen hände något som fick honom att hoppa högt upp i luften. Flera stycken bakom honom började skrika. Vad är hela? Han flämtade till, och det gjorde alla runt omkring honom också. Ett 20-tal spöken hade just kommit inströmmande genom väggen längst bak. Pärlvita och lätt genomskinliga gled de genom rummet medan de pratade med varandra utan att kasta så mycket som en blick på förstaårseleverna. De verkade grela. Ett av dem, som såg ut som en tjock liten munk, sa just: Förlåta och glömma, tycker jag. Vi borde ge honom en ny chans.
Min kära munkbroder Havens gett Fils alla chanser han förtjänar. Han ger oss allesammans dåligt rykte och ni vet ju att han inte ens är ett riktigt spöke. Men vad gör ni här förresten?
Ett spöke som bar pipkrage och åtsittande byxor hade plötsligt lagt märke till förstaårseleverna. Ingen svarade.
Nya elever,
sa tjocke munkbrodern och log brett mot dem allesammans.
Ja, ni väntar väl på att vi sorterade, antar jag.
Några nickade stumt.
Jag hoppas få se er i Hufflepuff, sa munkbrodern. Mitt gamla elevhem. Raska på och kom med nu, sa en skarpröst. Sorteringsceremoni ska just börja.
Professor McGonagall var tillbaka. Ett i taget svevade spökena bort genom väggen mitt emot. Ställ upp er på led, sa professor McGonagall till förstaårseleverna, och följ mig. Harry, som tycktes det kändes som om hans ben på något mystiskt sätt hade förvandlats till bly, föll in i ledet efter en pojke med sandfärgat hår med Ron bakom sig, och de tågade ut i rummet, tillbaka tvärs över hallen och genom ett par dubbeldörrar in i stora salen. Harry hade aldrig ens kunnat föreställa sig en sån förunderlig och praktfull plats. Den var upplyst av tusentals och åter tusentals levande ljus som svevade upp i luften över fyra långa bord där resten av eleverna satt. Borden var dukade med glänsande guldtallrikar och guldbägare. Längst upp i salen stod ytterligare ett långt bord där lärarna satt. Professor McGonagall ledde fram förstaårseleverna dit så att de kom att stanna på ett led öga mot öga med de andra eleverna och med lärarna bakom sig. De hundratals ansiktena som stirrade på dem såg ut som bleka lyktor i det fladdrande skenet från ljusen. Fläckvis utspridda här och där bland eleverna lyste spökena som matt silver. Mest för att undvika alla de stirrande ögonen tittade Harry uppåt och såg ett sammetsliknande svart tak översållat med stjärnor. Han hörde Hermione viska. Det är förtrollat, så att det ska se ut som himlen utanför. Jag har läst om det i Hogwarts, en historisk beskrivning. Det var svårt att tro att det fanns ett tak där överhuvudtaget och att stora salen inte helt enkelt öppnade sig mot himlen. Harry tittade hastigt ner igen då professor McGonagall tyst placerade en fyrbent pall framför förstaårseleverna. Ovanpå pallen ställde hon en spetsig trollkarshatt. Hatten var lagad och nött och förfärligt smutsig. Moster Petunia skulle inte ha släppt den innanför sina väggar. Kanske måste försöka trolla fram en kanin ur den, tänkte Harry uppjagat. Det verkade vara den sortens hatt. Och eftersom han märkte att alla salen nu stirrade på hatten, stirrade även han på den. Under ett par ögonblick rådde det fullständig tystnad. Sen ryckte hatten till. En lång reva nära brättet öppnades på vid gavel som en mun. Och hatten började sjunga. Ni tycker kanske inte jag är vacker, men döm ej efter vad ni ser idag. Jag lovade äta upp mig själv om ni kan finna någon hatt mer klok än jag. Behåll ni gärna era svarta plommonstop och era höga hattar som ser fina ut. För jag är Hogwarts-hatten som sorterar och därför slår jag alla andra utan prut. Det finns ej något dolt i era tankar som inte genast jag kan uppenbara. Sätt mig på huvudet och jag ska säga i vilket hem ni helst bör vara. Ni kanske passar bäst i Gryffindor, där folk med mod i bröstet lever, vars järvhet, kraft och tapperhet de skiljer ut från mängden av elever. Ni kanske hör hemma i Hufflepuff, där rättvisa och sanning styr, ja, Hufflepuffarna är trogna och lojala och aldrig någon möda skyr. Måhända är ett hem, det visar Ravenclaw, till den som lärd och kvicktänkt är och har ett gott och klart förstånd skall alltid sina likar finna där. Eller må hända ni i Slytherin skall era sanna vänner finna, där sluga revar nyttjar alla knep att sina mål och syften vinna. Så sätt ni hatten på, förfära sig,
grips ej av frossa. Ty jag kan lova att, fast jag inga har, ni är i säkra händer. För jag är en hatt med tankegåva. Hela salen bröt ut i smattrande applåder då hatten avslutade sin sång. Den bugade för vart och ett av de fyra borden och blev sen alldeles stilla igen.
Så det enda vi behöver göra är att prova hatten, viskade Ron till Harry.
Jag ska döda Fred. Han höll på att dilla dem att slåss mot ett troll. Harry log svagt.
Ja, att prova en hatt var mycket bättre än att behöva utföra en trollkonst. Men han önskade ändå att de kunde få prova den utan att alla tittade på. Hatten verkade begära en hel del. För ögonblicket kände sig Harry varken modig eller kvicktänkt eller någonting alls åt det hållet.
Om bara hatten hade nämnt ett elevhem för folk som kände sig lite illa till mot, så skulle det ha varit det rätta för honom.
Professor McGonagall steg mig fram med en lång pergamentrulle i handen. När jag ropar upp ert namn sätter ni på er hatten och slår er ner på paddeln för att bli sorterad, sa hon. Hanna Abbott.
En flicka med rosigt ansikte och blonda råttsvansar snubblade fram ur ledet, tog på sig hatten som föll rakt ner över ögonen på henne och satte sig på pallen.
Ett ögonblickspaus.
Hufflepuff,
ropade hatten. Hufflepuffarna vid bordet till höger jublade och klappade händerna då Hanna gick och satte sig hos dem. Harry såg att tjocka munkbroders spöke vinkade glatt till henne.
Susan Bones. Hufflepuff,
ropade hatten igen. Och Susan skuttade iväg och satte sig bredvid Hanna.
Terry Boot. Ravenclaw.
Bord nummer två från vänster applåderade den här gången. Flera medlemmar i Ravenclaw reste sig upp och skakade hand med Terry då han slöt sig till dem. Mandy Brocklehurst kom också till Ravenclaw. Men Lavender Brown blev den första nya Gryffindoraren och bordet längst bort till vänster bröt ut i vilda hejarop. Harry kunde se hur Rons tvillingbröder busvisslade. Efter dem kom Millicent Bulstrode som hamnade i Slytherin. Kanske det var inbindning från Harrys sida efter allt han hade hört om Slytherin, men han tyckte de såg ut att vara en otrevlig skara. Han började känna sig illamående nu. Han kom ihåg hur han hade valts ut till tävlingslagen under idrottslektionerna i sin gamla skola. Han hade alltid valt sist, inte för att han inte dög, utan för att ingen ville att Dudley skulle tro att de gillade honom.
Justin Finch Fletchley? Hufflepuff!
Ibland la Harry märke till ropade hatten ut i elevhemmet med en gång, men andra gången tog det en liten stund för den att avgöra saken. Seamus Finnegan, den sandhårige pojken närmast Harry i ledet, satt nästan en hel minut på pallen innan hatten förklarade honom vara en gryffindorare.
Hermione Granger.
Hermione nästan sprang fram till pallen och drog ivrigt ner hatten över huvudet.
Gryffindor!
Ropade hatten och Ron stönade. En hemsk tanke slog Harry som så många hemska tankar alltid gör när man är väldigt nervös. Tänk om han inte blev vald överhuvudtaget. Tänk om han bara satt där med hatten över ögonen i evighet tills professor McGonagall slet av den från huvudet på honom och sa att det tydligen hade skett ett misstag och det var bäst att han tog tåget tillbaka. När Neville Longbottom, pojken som hela tiden tappade bort sin padda, ropades upp ramlade han omkull på väg till pallen. Det tog en lång stund för hatten att bestämma sig vart Neville hörde. När han till sist ropade
Gryffindor!
Sprang Neville iväg med hatten kvar på huvudet och fick lov att lunka tillbaka under skrattsalvor för att överlämna det till Morak McDougall. Men Foy kom framsvassande när hans namn ropades ut och fick omedelbart sin önskan uppfylld. Hatten hade nätt och jämt rört vid hans huvud förrän den vrålade
Slytherin!
Malfoy gick bort och förenade sig med sina vänner Crabbe och Goyle med en självbelåten min. Det var inte många personer kvar nu. Moon, Not, Parkinson, sen ett par tvillingssystrar, Patil och Patil, sen Sally Ann Perks och sen äntligen
Harry Potter.
Då Harry steg fram bröt det plötsligt ut viskningar som små väsande eldar runt om i salen.
Var det Potter, hon sa. Den Harry Potter.
Det sista Harry såg innan hatten föll ner över ögonen på honom var hur alla i hela salen sträckte på halsen för att få sin ordentlig titt på honom. I nästa sekund tittade han på den svarta insidan av hatten. Han väntade.
Sa en tunn röst i hans öra. Svårt. Mycket svårt. Massor med mod, säger jag. Inget dåligt huvud heller. Det finns begåvning. Ja, du står ut i det, vill jag lova. Och en stark längtan att visa sin duglighet. Det var verkligen intressant. Så var ska jag placera dig?
Harry grep hårt om kanterna på pallen och tänkte.
Inte Slytherin. Inte Slytherin. Inte Slytherin, sa den tunna rösten. Är du säker på det? Du skulle kunna bli stor, ska du veta. Allt som krävs finns här i ditt huvud. Och Slytherin skulle hjälpa dig på vägen till storhet. Det är inget tvekan om.
Nej. Nåja. Om du är säker på det. Är det bäst att det blir...
Gryffindor!
Harry hörde hur hatten ropade ut det sista ordet till hela salen. Han tog av sig den och gick på ostadiga ben mot Gryffindorbordet. Han var så lättad över att överhuvudtaget ha blivit vald och inte placerad i Slytherin att han knappt märkte att han fick det högsta bifallet hittills. Prefekten Percy steg upp och skakade kraftigt hans hand medan Weasley-tvillingarna skrek:
Vi fick Potter! Vi fick Potter! Vi fick Potter!
Och Harry slog sig ner mitt emot spöket i pipkragen som han hade sett tidigare. Spöket klappade honom på armen och gav Harry en plötslig hemsk känsla av att just ha dykt ner en hink med iskallt vatten. Han kunde se honnörsbordet tydligt nu. Vid änden närmast honom satt Hagrid som fångade hans blick och gjorde tummen upp åt honom. Harry låg brett tillbaka. Och där i mitten av honnörsbordet i en stor guldstol satt Albus Dumbledore. Harry kände genast igen honom från kortet han hade dragit fram i chokladgrodan på tåget. Dumbledores silverhår var det enda i hela salen som lyste lika ljust som spökena. Harry upptäckte också professor Quirrell, den nervösa unge mannen från den läckande kitten. Han såg mycket speciell ut i en stor purpurröd turban. Och nu var det bara tre stycken kvar som skulle sorteras in. Lisa Turpin fick bli Ravenclaware och sen var det Rons tur. Han var grönblek vid det här laget. Harry korsade fingrarna under bordet och en sekund senare hade hatten ropat:
Gryffindor!
Harry applåderade kraftigt tillsammans med de övriga då Ron ramlade ner i stolen bredvid honom.
Bra gjort, Ron. Alldeles utmärkt, sa Percy Weasley pompöst och böjde sig fram över Harry medan Blaise Sabini utropades till slöderinnare.
Professor McGonagall rullade ihop sitt pergamentpapper och tog med sig sorteringshatten därifrån. Harry tittade ner på sin tomma guldtallrik. Han hade först nu insett hur hungrig han var. Pumpapastejerna kändes som evigheter sedan. Albus Dumbledore hade resit upp. Han strålade mot eleverna och slog brett ut med armarna. Som om ingenting kunde ha gjort honom gladare än att se dem alla där.
Välkomna, sa han. Välkomna till ett nytt år på Hogwarts. Innan vi börjar vår festmåltid skulle jag vilja säga ett par ord. Och så här lyder de. Dumbom, Lipsil. Dolle, Tokskalle. Tack ska ni ha. Han satte sig ner igen. Alla klappade i händerna och jublade. Harry visste inte om han skulle skratta eller inte.
Är han så lite tokig? Frågade han Percy tvekande. Tokig, sa Percy obekymrat. Han är ett geni. Den avgjort bästa trollkaren i hela världen. Men visst är han lite tokig. Potatis, Harry?
Harry bara gapade. Serveringsfaten framför honom dignade nu av mat. Han hade aldrig sett så många rätter han tyckte om på ett enda bord. Rostbiff, stekt kyckling, fläskkotletter, lammkotletter, korvar, bacon, stekt kött, kokpotatis, stekt potatis på fritt, yorkshirepuddingar, ärtor, morötter, köttsås, ketchup och av någon underlig anledning pepparmintskarameller. Dursys hade aldrig låtit Harry svälta precis, men han hade aldrig fått lov att äta så mycket han önskade. Allt som Harry verkligen ville ha hade Dudley tagit, även om det gjorde honom illamående. Harry lassade på sin tallrik med en smakbit av allting utom pepparmintskaramellerna och började äta. Allt sammans smakade härligt.
Det där ser verkligen gott ut, sa spöket i pipkragen sorgset och såg på när Harry skar upp sitt kött.
Ja, kan inte ni?
Nej, jag har inte ätit på nästan 400 år, sa spöket. Jag behöver förstås inte göra det, men man saknar det verkligen. Jag har visst inte presenterat mig. Sir Nicholas de Mimsey Parpington till er tjänst. Spöke. Hemmahörande i Gryffindortornet.
Jag vet vem ni är, sa hon plötsligt. Mina bröder har berättat för mig om er. Ni är nästan huvudlöse Nick.
Jag skulle föredra att ni kallar mig Sir Nicholas de Mimsey.
Började spöket stelt. Men den rödblonde Seamus Finnegan avbröt honom.
Nästan huvudlös. Hur kan ni vara nästan huvudlös?
Sir Nicholas såg ytterst sur ut. Som om deras lilla samtal inte alls tog den riktning han ville.
Så här, sa han irriterat.
Han grep tag i sitt vänsteröra och drog. Hela huvudet vippade av från halsen och föll ner på axeln som om det satt på ett gångjärn. Någon hade tydligen försökt halshugga honom, men inte gjort ordentligt. Med en belåten min då han såg deras förbluffade ansiktsuttryck knyckte nästan huvudlös Nick tillbaka huvudet på halsen, hostade och sa
Ja, ni nya Gryffindorare. Jag hoppas ni tänker hjälpa oss att vinna elevhemsmästerskapen år. Gryffindor har aldrig varit utan seger under en så lång tid. Slytherin har vunnit pokalen 6 år i rad. Blodige baronen håller på att bli nästan obetärlig. Han är Slytherins spöke.
Harry tittade bort mot Slytherin-bordet och såg ett fasansfullt spöke sitta där. Med tomma, stirrande ögon, ihåligt ansikte och en klädnad fläckad av silverfärgat blod. Han satt närmast intill Malfoy som inte såg särskilt belåten ut med bordsplaceringen, vilket gladde Harry.
Hur har han blivit så där nedblodad? Frågade Seamus ytterst intresserad. Jag har aldrig frågat, sa nästan huvudlöse Nick finkänsligt.
När alla hade ätit så mycket de orkade försvann resten av maten från tallrikarna och lämnade dem lika skinande rena som innan. Ett ögonblick senare dök efterrätten upp. Glassportioner i alla smaker man kunde tänka sig. Äppelpajer, sirapstårtor, chokladbakelser och syltmunkar. Sockerkaka med vaniljkräm och grädde. Jordgubbar, brulépudding, rispudding. Medan Harry tog för sig av sirapstårtan övergick samtalsämnet till deras familjer.
Jag är hälften av varje, sa Seamus. Min pappa är en mugglare.
Mamma talade inte om för honom att hon var en häxa förrän de redan var gifta. Ganska otäck chock för honom. De andra skrattade. Och du då, Neville, hur är det med din familj? Frågade Ron.
Jo, jag har växt upp hos min mormor och hon är en häxa, sa Neville. Men familjen trodde jättelänge att jag var helt och hållet en mugglare. Gammelmor och Algy försökte hela tiden överrumpla mig och tvinga fram lite magi ur mig. Han knuffade ner mig från änden på piren i Blackpool en gång. Jag var nära att drunkna. Men ingenting hände förrän jag var 8 år. Gammelmor och Algy kom hem på te. Han höll mig hängande i vristerna utanför ett fönster på övervåningen när min gammelmoster Enid bjöd honom på maräng och han oavsiktligt släppte taget. Men jag studsade hela vägen ner genom trädgården och ut på vägen. Jag blev verkligen förtjust allihop. Mormor grät, så glad var. Och ni skulle ha sett deras ansikten när jag blev antagen här. De trodde att jag kanske inte hade tillräckligt magisk kraft för att få komma in, förstår ni. Och mor Badger, han blev så belåten att köpte en padda åt mig. På andra sidan om Harry pratade Percy Weasley och Hermione om lektioner. Åh, jag hoppas verkligen att de börjar med detsamma. Åh, det finns så mycket att lära sig. Jag är säkert intresserad av omgestalt nu, du vet. Att förvandla någonting till någonting annat. Det lär vara väldigt svårt förstås. Man börjar i liten skala, bara tändstickor till nålar och sådana saker. Och Harry som började känna sig varm och sömnig tittar upp mot honnörsbordet igen. Hagrid tog djupa klunkar ur sin bägare. Professor McGonagall pratade med professor Dumbledore. Professor Quirrell i sin löjliga turban pratade med en lärare med flottigt svart hår, krokig näsa och gul hy. Det hände väldigt plötsligt. Den kroknäste läraren tittade förbi Quirrells turban rakt in i Harrys ögon och en skarp, brännande smärta sköt tvärs genom ärret på Harrys panna. Aj! Harry satte hastigt handen för pannan. Vad är det? Frågade Percy hastigt. Nej, ingenting. Smärtan hade försvunnit lika snabbt som den kommit. Svår att skaka av sig var känslan Harry hade fått när han såg lärarens blick. En känsla av att han inte alls tyckte om Harry. Vem är den där läraren som talar med professor Quirrell? Frågade han Percy. Jaså, känner du redan professor Quirrell? Inte konstigt att han ser så nervös ut, för det där, det är professor Snape. Han undervisar i trolldryckskonst, men han vill egentligen inte göra det. Alla vet att han är ute efter Quirrells jobb. Han vet en förfärlig massa om svartkonster, Snape. Harry betraktade honom en stund, men Snape såg inte på honom någon nedgång. Till sist försvann efterrätten också och professor Dumbledore reste sig igen. Det blev tyst i salen. Ja, bara ett par ord till nu när vi alla fått näring och blivit vattnade. Jag har några saker att meddela er inför terminstarten. Nybörjarna bör lägga märke till att skogen på området är förbjuden mark för alla elever. Och det skulle inte skada några av våra äldre elever att också komma ihåg det. Dumbledores knistrande ögon blixtrade till riktning mot tvillingarna. Jag har också blivit ombedd av vaktmästaren Mr. Filch att påminna er alla om att inga trollkonster bör utövas i korridorerna på rasterna. Uttagningarna till Quidditch-matcherna kommer att göras under andra veckan på terminen. Alla som är intresserade av att spela för sitt elevhem kontaktar Madame Hooch. Och till sist måste jag tala om för er att i år är tredje våningens korridor på höger sida förbjudet område för alla som inte vill dö en mycket plågsam död. Harry skrattade, men han var en av de få som gjorde det. Men han kan väl inte mena allvar, mumlade han till Percy. Det gör han säkert, sa Percy och såg ogillande på Dumbledore. Det är konstigt, för han brukar alltid ge oss ett skäl till varför vi inte är tillåtna att gå någonstans. Skogen är fylld av farliga vilddjur, det vet alla. Jag tycker verkligen att han kunde ha talat om det för oss prefekter åtminstone. Och låt oss nu, innan vi går och lägger oss, sjunga skolsången, ropade Dumbledore. Och Harry la märke till att de andra lärarnas leenden hade blivit ganska stela. Dumbledore svängde lätt med sin trollstav som om han försökte skaka av en fluga från änden och ett långt gyllene band flög ut från den. Det höjde sig i luften ovanför borden och snodde sig som en orm till ord. Alla väljer sin älsklingsmelodi, sa Dumbledore, och så sätter vi igång.
och skolan vrålade. Hogwarts, 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 Hogwarts. Vare sig vi är gamla och flintis eller unga med skrubbsår på knäna. Var snäll och se till att vi någonting oss lär. Med saker som är intressanta för oss behöver vi fylla vårt huvud och sinne. För nu är det tomt, ja mest bara luft och fluglik och tussar av damm där inne. Ge oss tillbaka allt det som vi glömt och lär oss sånt som till nytta kan bli. Så ska vi plugga tills ögonen blöder. Gör bara ditt bästa och resten gör vi. Alla avslutade sången olika fort och till sist var det bara Weasley-tvillingarna kvar som tillsammans sjöng melodin till en mycket långsam begravningsmarsch. Dumbledore dirigerade de sista raderna, de sjöng med sin trollstav och när de hade slutat var han en av dem som applåderade högst. Åh, musik, sa han och torkade sig i ögonen. En förtrollning som går utanpå allt annat vi gör här. Ja, och nu är det dags för sängen. Kila iväg ner. Gryffindors nybörjarelever följde efter Percy genom den sålande mängden, ut ur stora salen och uppför marmortrappan. Harrys ben kändes som bly igen, men bara för att han var så trött och fylld med mat. Han var för sömning för att ens bli förvånad över att folk på porträtten längs korridorerna viskade och pekade då de gick förbi. Eller över att Percy två gånger ledde dem genom dörröppningar dolda bakom skjutbara paneler och hängdraperier. De klev upp för fler trappor, gäspande och släpande fötterna efter sig. Och Harry undrade just hur mycket längre de måste gå när de plötsligt tvärstannade. En bunt promenadkäppar svevade omkring upp i luften framför dem. Och då Percy tog ett steg framåt började de kasta sig mot honom. Det är pis, viskade Percy till förstaårseleverna. Det är en poltergeist. Han höjde rösten.
Peeves! Visa dig!
Ett högt ofint ljud som när man släpper luften ur en ballong hördes i svar.
Vill att jag ska gå till blodiga baronen?
Det hördes en lätt knall och en liten man med elaka, mörka ögon och bred mun dök upp. Svevande luften med korslagda ben och med promenadkäpparna i ett stadigt grepp. Sam ett obehagligt kacklande skratt.
De små söta förstörsarna! Vad skojigt!
Han dök plötsligt ner mot dem. De böjde sig hastigt undan allesammans.
Ge dig iväg, Peeves! Annars ska minsann baronen få veta det här. Jag menar vad jag säger,
röt Percy. Peeves räckte ut tungan och försvann samtidigt som han släppte ner käpparna på Nevels huvud. Det hörde hur han susade iväg och hur han fick vapensköldar att rassla då han svepte förbi.
Ni måste se upp för Peeves, sa Percy då de fortsatte igen. Blodigbaronen är den enda som kan hålla honom schack. Han lyder inte ens oss prefekter. Nu är vi framme.
Längst bort i ändan på korridoren hängde porträtt av en mycket tjock kvinna i skär sidenklänning.
Lösenord, sa hon.
Caput draconis, sa Percy och porträttet svängde ut från väggen och avslöjade ett runt hål i den. De kravlade sig igenom det allesammans. Neville behövde en hjälpande hand och befann sig i Gryffindors sällskapsrum. Ett hemtrevligt runt rum fyllt med mjuka fåtöljer. Percy dirigerade flickorna genom en dörr som ledde till deras sovsal och pojkarna genom en annan. På toppen av en spiraltrappa, de befann sig tydligen i ett av tornen, fann de till sist sina bäddar. Fem himmelsängar med djupröda sammetsförhängen omkring. Deras koffertar hade redan burits upp. Allt för trötta för att prata drog de på sig sina pyjamaser och trillade säng.
Det var jättegod mat,
mumlade Ron till Harry genom förhängarna.
Låt bli, Scabbers. Han tuggar på mina lakan.
Harry hade tänkt fråga Ron om han hade ätit av sirapstårtan, men han somnade nästan med samma. Kanske Harry hade ätit en aning för mycket, för han drömde en väldigt underdröm. Han hade på sig professor Quirrells turban,
som hela tiden talade till honom och sa till honom att han omedelbart måste flytta över till Slytherin därför att det var hans öde. Harry sa åt turbanen att han inte ville vara i Slytherin. Den blev tyngre och tyngre. Han försökte dra av sig den, men den klämde åt allt hårdare så att det gjorde ont. Och där var Malfoy som skrattade åt honom medan han kämpade med den. Sen förvandlades Malfoy till den kroknäste läraren Snape, vars skratt blev högt och isande. Och ett grönt ljus blixtrade till. Och Harry vaknade, darrande och badande i svett. Han vände sig på andra sidan och somnade om. Och när han vaknade dagen därpå kom han inte alls ihåg drömmen. Trolldrycksläraren.
Titta där.
Var?
Bredvid den långa killen med rött hår.
Han är glasögon.
Men såg du hans ansikte? Såg du här rätt?
Viskningar följde Harry från det ögonblick då han kom ut från sovsalen dagen därpå. Folk som köade utanför klassrummen ställde sig på tå för att få sig en titt på honom eller gjorde en helomvändning så de kunde gå förbi honom en gång till och stirra på honom. Harry önskade att de inte skulle göra det, för han försökte koncentrera sig på att hitta till sina lektioner. Det fanns 142 trappor på Hogwarts. Breda, svepande trappor. Smala, skrangliga. Några ledde någon annanstans på fredagar. Några hade ett försvinnande steg halvvägs upp som man måste komma ihåg att hoppa över. Sen fanns det dörrar som inte ville öppna sig om man inte bad hövligt eller kittlade dem på exakt rätt ställe. Och dörrar som i själva verket inte alls var dörrar utan fasta väggar som bara lossades. Det var också väldigt svårt att komma ihåg var någonting befann sig. För allting verkade flytta runt en hel del. Folk på porträtten gick hela tiden på besök till varandra, och Harry var säker på att också rustningarna kunde vandra omkring. Spökena gjorde inte heller det hela bättre. Det var alltid en otäck chock när något av dem plötsligt gled igenom en dörr som man försökte öppna. Nästan huvudlöse Nick var alltid glad att kunna peka ut för nya gryffindorer åt vilket håll de skulle gå. Men poltergeisten Peeves innebar två låsta dörrar och en falsk trappa om man mötte honom när man var sen till en lektion. Han slängde ner papperskorgar i huvudet på en, drog undan mattan under ens fötter, bombarderade en med kritbitar eller smög sig på en bakifrån, osynlig, och grep tag i en snes och tjöt:
"Nej, ni fick allt fast dig i snabeln!"
Ännu värre än Peeves, om det nu var möjligt, det var vaktmästaren Argus Filch. Harry och Ron lyckades komma på kant med honom redan första morgonen de var där. Filch fann dem i färd med att försöka med våld ta sig igenom en dörr som otursamt nog visade sig vara ingången till den förbjudna korridoren på tredje våningen. Han ville inte tro på att de hade gått vilse utan var säker på att de försökte bryta sig igenom den med avsikt och hotade med att låsa in dem i fängelsehålorna när professor Quirrell just kom förbi och räddade dem. Filch, han ägde en katt som hette Mrs. Norris. Ett magert, dammgrått djur med utstående, lampkupsliknade ögon, precis som Mr. Filch. Hon patrullerade korridorerna ensam. Bröt man mot en regel inför hennes ögon, gjorde man den minsta lilla olämpliga sak, så kilade hon iväg efter Filch, som flämtande och väsande uppenbarade sig två sekunder senare. Filch kände till de hemliga gångarna i skolan bättre än någon annan. Ja, möjligen med undantag av Weasley-tvillingarna. Och kunde dyka upp lika plötsligt som något av spökena. Eleverna hatade honom allesammans och det var mångas käraste önskan att få ge Mrs. Norris en rejäl spark. Och sen, när man väl hade lyckats hitta till dem, var det själva lektionerna. Magi var inte fullt så enkelt, vilket Harry snabbt upptäckte, som att bara vifta med trollstaven och sådär uttala några konstiga ord. De måste studera natthimlen genom sina stjärnkikare varenda onsdag vid midnatt och lära sig namnen på olika stjärnor och planeternas rörelser. Tre gånger i veckan gick de ut i växthusen bakom slottet för att studera örtlära tillsammans med en rulltig liten häxa som hette professor Sprout. Och där lärde de sig hur man skulle sköta alla de underliga växterna och svamparna och fick reda på vad de användes till. Den särklass tråkigaste lektionen, det var trollkonsthistoria, som var det enda ämne där eleverna undervisades av ett spöke. Professor Binz hade förvisso varit mycket gammal när han somnade framför brasan i lärarrummet och lämnade sin kropp efter sig nästa morgon när han klev upp för att undervisa. Binz surrade på i all oändlighet medan de krafsade ner namn och årtal och blandade ihop Emmerich den elaka och Ulrich den underlige och så vidare. Professor Flitwick, som var lärare i trollformler, var en pytteliten trollkar som måste stå på en trave böcker för att kunna se ovanför katedern. Och i början av deras första lektion tog han klassboken, och när han kom till Harrys namn gav han till ett upphetsat pip och trillade ner utom synhåll. Professor McGonagall var återigen annorlunda. Harry hade haft helt rätt i sin förmodan att hon inte var en lärare man satte sig upp emot. Sträng och skarp tog hon dem i upptuktelse i samma ögonblick de slagit sig ner till hennes första lektion. Förvandlingskost är något av den mest invecklade och farliga magin ni kommer att få lära er här på Hogwarts, sa hon. Den som ställer till med trassel på mina lektioner får lämna dem och aldrig mer komma tillbaka. Ja, nu har jag varnat er. Sen förvandlade hon katedern till en gris och tillbaka igen. De var väldigt imponerade allesammans och otåliga att få sätta igång själva. Men insåg snart att de inte skulle få förvandla möblerna till djur på ett bra tag. Efter att ha gjort en mängd invecklade anteckningar fick de varsin tändsticka som de skulle försöka förvandla till en nål. Vid slutet av lektionen hade bara Hermione Granger fått sin tändsticka att se annorlunda ut. Professor McGonagall visade klassen hur den hade blivit alldeles silvrig och spetsig och gav Hermione ett av sina sällsynta leenden. Den kurs som alla verkligen hade sett fram emot, det var försvar mot svartkonster. Men Quirrells lektioner visade sig vara något av ett skämt. Hans klassrum luktade starkt av vitlök som alla sa var till skydd mot en vampyr som han stött på i Rumänien och som han fruktade skulle komma tillbaka och ta honom en vacker dag. Turbanen, talade han om för dem, hade han fått gåva av en afrikansk prins som tack för att han hade befriat honom från en besvärlig gengångare, men de tvivlade ganska starkt på den historien. För det första, när Seamus Finnegan ivrigt frågade hur Quirrell hade blivit kvitt gengångaren, då rånade Quirrell och började tala om vädret. För det andra hade de lagt märke till att det svevade en konstig lukt runt turbanen, och Weasley-tvillingarna var övertygade om att den också var fullproppad med vitlök, så att Quirrell var skyddad vart han än gick. Harry blev mycket lättad då han upptäckte att han inte låg så långt efter alla de andra. Massor av elever hade kommit från mugglarfamiljer, och precis som han inte haft en aning om att de var häxor och trollkarlar. Det var så mycket de måste lära sig att inte ens sådana som Ron hade något större försprång. Fredagen var en betydelsefull dag för Harry och Ron. De lyckades äntligen hitta vägen ner till frukosten i stora salen utan att gå vilse en enda gång. Vad har vi för lektioner idag? Frågade Harry Ron medan han strödde socker på gröten. Dubbeltimme i trolldyckskonst tillsammans med eleverna från Slytherin, sa Ron. Snape är föreståndare för Slytherin-hemmet. Det sägs att han alltid favoriserar dem. Ja, vi får se om det stämmer. Jag önskar att McGonagall favoriserade oss, sa Harry. Professor McGonagall var föreståndare för Gryffindorhemmet, men det hade inte hindrat henne från att ge dem en väldig massa läxor dagen innan. Just då kom posten. Vid det här laget hade Harry vant sig vid det, men han hade fått något av en chock första morgonen när ett hundratal ugglor plötsligt hade strömmat in i stora salen under frukosten och cirklat runt borden tills de fick syn på sina ägare och släppte ner brev och paket i knät på dem. Hedwig hade inte haft med sig någonting till Harry hittills. Hon flög in ibland och nafsade honom i örat och fick en bit rostat bröd innan hon gav sig iväg för att sova i uggleboet tillsammans med de andra skoluglorna. Men den här morgonen flaxade hon ner mellan marmeladen och sockerskålen och släppte ett litet brev på Harrys tallrik. Harry slet genast upp det. Kära Harry, stod det med mycket slarvig och klottrig handstil. Jag vet att du är ledig på fredags eftermiddagarna, så skulle du vilja komma och dricka en kopp te med mig vid tretiden. Jag vill höra allt om din första vecka. Skicka ett svar tillbaka med Hedvig. Hagrid. Harry lånade Rons gåspenna, krafsade ner. Ja tack, vi ses senare. På baksidan av brevet och skickade iväg Hedvig igen. Det var tur att Harry hade testunden med Hagrid att se fram emot. För lektionen i trolldyckskonst visade sig vara det värsta han hade varit med om. Vid festbanketten som invigde terminen hade Harry fått för sig att professor Snape ogillade honom. När den första trolldyckslektionen närmade sig sitt slut visste han att han hade haft väldigt fel. Snape ogillade inte Harry. Han hatade honom.